Thomas Bolme läser Ingenmansland, den sjunde boken i serien om Carl Hamilton, av Jan Guillou.
Ingenmansland, kapitel 1. Det enda som skilde den döde från andra lik var förmågan att fortfarande kunna döda andra människor. Annars föreföll han att vara ett ordinärt vattenlik. Den vanligaste dödsorsaken vid Enare träsk är drunkning i kombination med alkohol. Det stora sjösystemet på den nordfinska gränsen mot Ryssland är ett veritabelt fiskeparadis. Och särskilt sommartid flockas fiskeentusiasterna från hela Finland här uppe för att njuta av den väldiga naturresursen och i tragiskt många fall samtidigt njuta av sådant som förvisso kan höra fritiden till men gör sig illa i rangliga båtar. Men ingen man i rätt ålder hade anmälts försvunnen, så polisen i närmaste stad, Ivalo, hade inte mycket annat att göra än att förpacka liket i några sopsäckar som man noga tejpade igen för luktens skull och låta ortens begravningsbyrå mot den fasta taxan sköta transporten ner till Rovaniemi. På sjukhuset i Rovaniemi lastades liket in i ett kylfack i väntan på rättsläkarens besök, vilket vanligtvis inträffade på lördagar. Rättsläkarstationen ligger nere i Uleåborg och professor Jorma Lehtinen, som anlände följande lördag på sin vanliga runda via Kemi, väntade sig inga särskilda svårigheter. Det gällde bara att fastställa dödsorsak och att insamla underlag för identifiering. Redan en första okulär besiktning gav vissa inte helt oväntade ledtrådar. Graden av uppsvullnad och förruttnelse antydde, med hänsyn till årstiden, att liket i fråga kunde vara några månader gammalt. Det vill säga, den sannolika tidpunkten för döden låg några månader bakåt i tiden. Hudkostymen satt fläckvis kvar och djurangreppen visade ingen onormal omfattning, utom möjligen att stora sjok över bröst och buk var helt fria från angrepp. Den döde hade varit en man i 30-40-årsåldern, med normalt hull och normal muskulatur. Eftersom läppar och kindfläsk var avätna av fisk och kräftdjur gick det snabbt att fastställa det som var en rätt näraliggande misstanke med tanke på att det inte fanns någon matchande efterlysning på försvunnen mansperson i Finland. Tandlagningarna var typiskt ryska. Lungorna var oelastiska och luftvägarna innehöll vatten. Och därmed stod det klart att den direkta dödsorsaken var drunkning. De kemiska analyserna av blod och urin skulle långt senare visa att mannen mot all förväntan varit nykter vid tidpunkten för sin död. Det som ganska snart kom att väcka obducentens intresse var de hudpartier över bröst och mage som fiskar och andra besökare tycktes ha ratat. Där fanns spår av något som kunde tänkas vara kraftiga frätskador och preparat togs för senare toxikologisk analys. Ungefär så långt i undersökningen började professor Lehtinen och hans lokale medhjälpare, som han kallade preparatorn, samtidigt känna ett stigande illamående. Det föreföll de båda som något mycket kuriöst och de började fundera högt om de verkligen samtidigt och på olika håll kunde ha ätit något olämpligt. Det föll inte någon av dem in att förklaringen till illamåendet kunde ha något samband med det enkla faktum att de stod och skar i de förruttnade resterna av en människa. Det var ju knappast skäl att må illa, och särskilt inte samtidigt. Eftersom illamåendet dessutom var snabbt tilltagande, måste de rätt snart uppfatta det som en varningssignal. Deras kroppar slog larm. Men vad var det som deras eget biologiska larmsystem varnade för? En plötslig ingivelse fick professor Jorma Lehtinen att snabbt börja paketera liket utan att fullfölja arbetet och skickade tillbaks in i ett av kylfacken. Därefter sanerade han skyndsamt den rostfria arbetsbänken så fort det gick. Sen lämnade de båda obducenterna lokalen och bad den jourhavande vaktmästaren att stänga och försegla obduktionslokalen. Den expertis som kunde fastställa deras värsta farhågor var svår att mobilisera under en lördag. De kom söndag eftermiddag och behövde bara slå på sina instrument in i lokalen för att snabbt kunna bekräfta det som således var den egentliga dödsorsaken. En massiv stråldos.